MFF-veckan har bara nått sin mitt, men redan nu så finns det mycket att avhandla, Ekberg.
Jajamän, MFF de möter AIK i Svenska Cupens kvartsfinal. Och vi har snackat med Adi Nalic som fått 3 matchers avstängning efter det där lilla kortet mot Ängelholm. Dessutom så ska Sander få prata matchtröjor.
Ja, det ska vi definitivt. Och ni vet hur det är många som kan mer om fotboll än oss, men...
Sander, vi är från Malmö. Nu kör vi!
Vi börjar med att det i måndags stod klart att efter lottningen skulle MFF möta AIK hemma på IP i kvarten i Svenska Cupen. Ekberg, spontan reaktion på detta?
Ja, men spontana reaktionen är väl att det ska väl inte vara några problem att möta AIK. Det var ju, de var ju in, alltså, vad hade de? 1-1 mot Örebro. Örebro som också spelar oavgjort mot Eskils Minne. Det var ju den sämsta vinnaren av de sämsta gruppen. Alltså, så att det är... Det får man väl säga som det lättaste motståndet. De har ju inte ens en gång, de går ju bara ruvar och väntar på den där Gudetti som ska komma. Annars så har de ju ingenting att komma med. Ja. Så att jag är rent sportsligt så säger jag det väl som en bästa lottningen vi kunde få.
En stark etta skulle du säga att det är. Det är varken kryss eller tvåa här.
Ja, jag har ju inte vunnit i Malmö på 15 år, hölls på att säga. Men det är ju, vad är det, 6 år sedan de vann i Malmö. Så att... Det ser jag som en stark etta. Det är bara att börja planera resan för semifinalen.
Men det är ju starka ord får jag ändå säga. Men vad, och underlaget på gamla IP är något annat än vad det är på Eleda. Och det ser du inte som att det gör varken från eller till.
Nej, men Malmö vana vid att spela på ganska ordentligt gräs på Eleda stadion. Och AIK är vana vid att spela på någon form av grusgräsplan på kompisvallen. Så att den här plasten, det gynnar inte någon av dem, men kanske mer Malmö, om det skulle vara så.
Men det är ju ett prestigemöte, det går inte att komma ifrån. Och vad skulle det betyda att ta hem segern i detta?
Nej, men det är självklart att det betyder ju jättemycket att ta hem segern. Nu ska man titta sen man börjar med 16-lagsserie i Allsvenskan, så är det Malmö, FF och AIK som är de 2 bästa lagen. De ligger där uppe. Det är väl de enda 2 lagen som skulle snitta 2 poäng per match sett över alla de åren som det har varit sedan 2008. Så att det är självklart. De är ju det näst bästa laget i Allsvenskan just nu. Men sen så är det ju också näst bäst är de. Där är en lucka upp som de inte har riktigt fyllt än.
Nej.
De räknas väl, tittar man runt så räknas de som en av utmanarna till MFF. Jag säger det, antingen så vinner Malmö FF SM-guldet eller så är det någon annan. Mm. Alltså det finns ju inte, alltså så här, det finns inte någon annan som är liksom lika stark kandidat som Malmö FF. Antingen är det Malmö FF eller så är det någon annan som vinner det. För det är alla utmanar bort i Malmö. Där är väl de först i ledet. Så att visst, självklart är det ju prestige på det sättet.
Ja. Men vad tror du det skulle betyda för lagen då framåt ifall det, alltså beroende på vem som vinner här. Vad får det för effekt tror du?
Nej, det har väl inte... Alltså för Malmös del har det väl inte mer effekt egentligen än att man har vunnit, att man går vidare i cupen och... ett steg till som man bör göra. För AIK, om de skulle vinna så betyder det jättemycket för dem att ha med sig det i vidare sen i Allsvenskan, att man har lyckats vinna när i Malmö.
Men det här är ändå några steg upp på värdemätarpinnen, får man ändå säga.
Det är ett steg upp från Värnamo, det är det. Det har ju gått uppåt. Det har ju varit, Ängelholm var väl lite steg bakåt, men ändå. Och sen så Värnamo var allsvensk kvalitet, och nu har vi ju AIK som ändå är topp allsvensk kvalitet, så att Nej, men det är klart, det är ju ett test för Milos lag också, hur de står sig mot något som kanske ännu mer spelförande än vad Värnamo var.
Men av det du har sett av MFF så här långt i år då, känner du ändå så trygg och bekväm med att säga att det här tar Malmö 9 gånger av 10, 10 gånger av 10, eller vad säger du?
Ja, men lätt 9 av 10 av det jag har sett i år, så det är ju deras stora problem är nog den här om de ska föra mot ett lag som står jättelågt och som bara försvarar sig. Där är ju Malmös stora svaghet, även i år. Men ett lag som spelar boll där det blir... De spelar inte kontringsboll, Malmö.
Nej.
Men de jobbar ju på att ha ett snabbt... Det ser man på övningarna idag, bara på träningen. Att det rullar boll och sen snabb omställning när man väl... Så, nu ska vi upp. Då kommer de med fruktansvärt mycket folk och det går snabbt. Och det... Det är Mikael Lustig som är back. Han har ju inte en sysning när Birma sätter igång. Jag ser inte det. Han kommer ju knyta ihop sina ben.
Du sticker ut både haka och Adamsäpple här, känner jag.
Men Mikael Lustig, absolut inga problem. Jag ser inte det som något problem. Inte nu. Sen såklart när de får in Gudetti som vill komma hem och visa att han är bättre än vad alla säger att han är, som inte har gjort någonting sen han blev dålig på kyckling, så då kommer de bli farligare. Det kommer de helt enkelt. Men just nu, som sagt, de har ju inte visat direkt vad det är att de är redo.
Nej. Än. Det är ju fortfarande lite oklart när och var och hur matchen ska spelas. Det man vet är väl att den går på gamla IP. Det har snackats om söndag och måndag.
Ja, precis. Det var ju snack om lördag till söndag att det var då matchen skulle spelas. Men nu smög ju sig måndagen in också. Jag antar att det har att göra med någon säkerhetsfråga från polisens sida. Att det är en högrisk match. Då lägger vi den när folk jobbar. Så.
Ja.
Har vi lugnat ner dem lite grann innan? Med
12 på måndag blir det.
Ja, men liksom lite så. Lägger vi klockan 10 på förmiddagen. Ute på Chippehejet. Så det är ingen som kommer dit och ingen som kan se det. Så det är väl en sån fråga. Och de hade inget svar. Ingen visste någonting. När jag var ute på Leda stadion idag vid två tiden. Så att... Jag snackade med planskötaren, en av de här herrarna som är där ute och sköter om stadion. Jag frågade, är gräset liksom, skulle det kunna gå att spela?
Ja.
Nej, ja, det går att spela en match, men sen är den förstörd igen. Alltså, men sen så sa han också att, men man vet aldrig. Han la in en liten brastis där för att det händer mycket om dagarna nu. Mm-hmm. Alltså de här dagarna med sol som har varit här nere nu, de har ju det har varit extremt bra för gräsmattan.
Ja.
Det är tisdag idag. Ska de spela på måndag? Det är en vecka till. Har vi en vecka med sol så kan det kan vara möjligt. Men som allting är sagt så ska det vara på gamla IP. Under tiden som jag klipper det här avsnittet så kommer informationen att matchen ska spelas på måndag den 14 mars klockan 19.00. Och informationen har inte kommit än om det är på gamla IP, men så är det sagt. Som jag säger, det kommer nu precis när jag sitter och klipper detta, så att jag bara slänger in det här i podden och så får ni titta vidare efter informationen. Vi kommer antagligen komma till det i ett nytt avsnitt lite senare.
Och där tycker jag det är intressant, för då är ju verkligen säkerheten en aspekt. För så som den, det var länge sedan jag var där, men den är ju inte byggd efter alla konstens regler. Och AIK-supportrar, de är ju ändå ganska kända för att både föra liv och föra oväsen på ett och annat sätt. Så att jag bara tänker, alltså, hur ska det funka säkerhetsmässigt?
Ja, det undrar jag också, för det är ju... Man ser ju bara när de här makrillarna var där, ju patrullmakrillen som man kan kalla dem. Men Geis-gänget, det var ju stökigt redan då. Och det var ju kravallpoliser runt om dem liksom, och de leddes in ett annat håll via operan och så här. Så att...
Jag får titta på hur det ser ut när AIK kommer till vanliga stadion, ja, då backar ju bussen nästan rakt in på läktaren och släpper av supportarna, och sen så får de ju snällt gå på bussen mer eller mindre direkt här. Alltså, runt gamla IP finns ju inte riktigt de möjligheterna, de läktarna är inte byggda på det sättet. Alltså, det är ju verkligen old school läktare som gjorde för att vill du tjafsa, nu säger jag inte, utgår inte från att AIK vill göra detta, men det alltså riskerna, och om det skulle bli tjafs så är ju säkerhetsmöjligheterna, aspekterna där under all kritik, antar jag, utifrån.
Ja, men alltså du är ju också även om du är nära på Leda stadion också, så är du ändå, det är ändå ännu ett snäpp närmare på IP. Det är liksom det är svårt att värja liksom även planen från att de liksom ska springa runt de här avspärrningarna på något sätt. Så att,
ja, för det enda jag kan säga är att man spärrar av en hel läktare då, och så får man då
det gjorde de ju nu senast, och hade ju de guys hela den ena kortsidan, alltså där det är ståplats, men de ligger ju liksom i hörnet ståplats, alltså de ligger ju inte heller, de kan inte ta en kortsida mot en kortsida. Och sen tror jag inte familjer som är där vill sitta på den, var ju den direkta vinkeln mot portaklacken heller, för det är liksom så nära. Såg man ju när de kastar bengalor på varandra fram och tillbaka, att det så nära är det liksom, det är supernära. Så nej, jag köper, de kommer inte få in några 4000 i alla fall den matchen. Skulle tippa på att de kanske släpper ett par hundra biljetter till AIK, och sen så spärrar man av ganska så friskt. Jag tror man spärrar av en bit in också på Malmös sida av läktaren, för att liksom få ytterligare lite buffert. Nu stod de ju hela vägen ut liksom, så att det blev väldigt nära. Det var det bara själva bortaläktaren som var avspärrad inåt så här från sidorna. Avsmalnad. Men nej, det helt klart. Man kan tänka på säkerheten, tycker jag. Det är inte orimligt.
Det kan ju också vara en av att det drar ut lite på tiden innan man får alla besked om hur det här kommer att bli.
Absolut.
Och vi kan väl då lägga till också att om nu, utan att jinxa på något sätt, men om nu MFF tar sig vidare, vilket du då starkt tror, Ekberg, så är det väl så att man då enligt Sydsvenskan kommer få möta då Kalmar eller Djurgården borta. Då blir det semifinal borta ännu en gång.
Då blir det så. Då hade jag bara haft otur. Ja, då blir det en semifinal borta. Och som rent både önsketänkande och som jag inte håller för orimligt, så skulle det säkert bli Kalmar.
Ja, vi får väl se.
Kan man ju hoppas på.
Ja, det kan man ju, men Kalmar är ju tuffa de också, men badkaret har ju nästan till varit omöjligt de senaste åren.
Ja, precis, och jag tar hellre, alltså det är ju det, alla lag som möter Malmö går ju upp i 110% ju. För det är ju deras viktigaste match på året, än mer i Svenska Cupen. Men då tar jag hellre ett Kalmar på 110% än ett Djurgården på 110% borta. Det gör jag, så är det bra.
Absolut, och Kalmar spelar också på gräs, vilket jag tycker är en fördel när vi håller på med gräsfotboll.
Absolut, jag har varit på den arenan också. Om de nu spelar den på Guldfågeln, de har ju den andra lilla gamla också som de kan spela på, så att,
just det.
Vi får se, men jag sen ska man vinna det här så måste man slå de här lagen oavsett, så att det är ju inte något konstigt med det, men jag skulle nog hellre ta Kalmar då, men hade en hellre sett Norrköping till exempel. De känns svagare.
Ja, sen så har vi ju nu har man ju också en tränare som har stor erfarenhet av Tele2.
Absolut.
Så det kan ju innebära någonting. Kan ju komma med någon form av förändring. Det vet man ju inte, men han kanske har något trick up his sleeve när det gäller hur man tar sig vinnande från Tele2. Men det återstår att se. Först ska man då spela mot AIK på vad vi tror då i det här läget är gamla IP.
Yes, så är det.
Då så, ska vi då gå in på, du fick ju ett snack med Adinalic. Och efter att ni har pratat idag så kom då beskedet om att det blev 3 matchers avstängning efter hans utvisning mot Ängelholm.
Ja, det kom Vi hade snackat, vi skulle precis sätta oss ner och prata lite med Milos där, så kom han så tre matcher, oh, herregud. Milos sa, du slog ju inte ihjäl honom. Det var någonstans lite det här med stämningen där är, att det var ändå lite uppsluppet. Han var på Addis sida liksom. Han var liksom så här, nej, men det där var ju... Och när vi satt sen ner och snackade så här, nej, det är ju inget konstigt. Två matcher är väl normalt, och han fick ett rött kort. Det kan man ju, det är ju liksom odiskutabelt, men tre matcher då, så det var rätt så hårt. Och det var det inte, tyckte han. Utan, tyckte det var väldigt märkligt. Och tydligen så har då Georgsson sagt att de eventuellt överklagar det här, men det brukar ju inte ge så mycket direkt.
Nej, jag har nog aldrig sett en överklagan leda till ett reducerat straff, utan det känns mer som att det är en instans som ska finnas bara för att den ska finnas. Jag har ju svårt att se, men det kanske också...
Jag vet inte om de någon gång har förlängt ett straff för att det har hänt någonting efteråt, liksom som han, vad heter han, stjärnan i Elfsborg som puttade omkull kameramannen när han gick ut. Liksom, då fick han en match till, tror jag. Men åt andra hållet har jag nu aldrig varit med om.
Nej, det leder, men det kanske också är bra för formalian, eller för att det ska finnas på pappa att de överklagar på något sätt. Det kanske var bra att bara göra för att det ska understrykas och finnas med i protokollet, vad vet jag. Men tre matcher, det betyder ju då, och detta gäller ju då Svenska Cupen, antar jag, att det är de matcherna.
Ja, vi satt och spekulerade om det där allihopa från pressen och kom väl fram till att så borde det ju vara. Och gör man vidare här då, så är de klar för finalen om de tar sig vidare kvarten och semin. Skulle de åka ut här så får han ju, då är det en match som hänger kvar. Var blir den avstängningen? Mest troligt blir den liksom i nästa års Svenska Cupen första match som går i sommar någonting.
Och då kan man ju ändå, om man då ska spekulera lite, vad skulle hända då om han blir såld här nu då? Innan man
går. Ja, då när han kommer tillbaka 2027.
Stryks den någon gång, eller finns det?
Den matchens avstängning kommer de hålla hårt i. Och kommer straffa Malmö hårt om de inte är uppmärksamma på att han inte får spela.
Nej, det blir märkligt. Det är intressant att se hur länge en sån match sitter kvar då, en sån avstängning. Det måste ju finnas någon preskriptionstid någonstans på en sån match.
Det borde finnas faktiskt. Det borde finnas.
Ja. Nåväl, men du fick ju ett gott snack med Adin Lalic också.
Absolut. Jag har ju spekulerat här tidigare under våra avsnitt att jag tyckte att han har sett lite biffigare, säger jag. Men han skrattar lite när jag sa biffigare. Men det ser ut som att han har lagt på lite mer muskler i alla fall. Och att han spelar lite tuffare. Och ja, vi kan väl ta och höra vad han själv säger om hela den här liksom, hela grejen med att...
Jag har blivit alltså biffig är jag men man har blivit lite kralligare. Det har man, det får
blivit lite mer
absolut, man har byggt på sig lite, man har fått några kilo muskelmassa, tack och lov, inte fett utan muskler. Och det märks nu i duellspelet att man blir lite stabilare, lite starkare.
Ja, för du spelar lite hårdare, känns det som också.
Hårt har jag nog alltid spelat. Jag har alltid varit minst av alla. Så jag var tvungen att lära mig att handskas med de stora grabbarna som varit vuxna jämfört med mig. Och det har varit sedan många år. Sen så har jag fått en liten kropp nu. Vuxit ett x antal centimeter väldigt snabbt när jag var runt 18 år gammal. Sen fick man en annan kropp och fick anpassa sitt spel på ett lite annorlunda sätt.
Ja, men då är det kanske det att du har fått lite mer muskler så som gör att det syns lite mer. Alltså det blir lite, det smäller till lite bättre när det smäller till.
Ja, precis. Det kan nog vara som att, men jag håller med det.
Ja, men jag fick lite den här känslan, den här nya Batman-filmen. Det är lite mer den Batman du är nu ute på planen än gamla Michael Keaton-Batman. Ja, den är lite mörkare energi.
Kan du utveckla det här lite, Ekberg, om Batman och Adin Lalic?
Ja, men det är ju lite grann som vi sa. Han är ju lite mörk. Alltså jag känner en mörk energi. När han är, alltså han är lite mörkare i blicken än vad han har varit tidigare. Alltså, så att jämför själv, ni som är i ålder, för att komma ihåg Michael Keatons Batman när han liksom slåss mot Jokern spelad av Jack Nicholson. Det är en helt annan Batman än den vi ser gå upp på bio nu, som är väldigt mörk med Robert Pattinson. Så att det har kommit något mörkt över honom, och det ser man ju, 3 matchers avstängning. Det pratar sitt eget språk. Men ja, du hörde, han säger ju det, han har alltid fått spela lite hårdare för att han har varit lite mindre. Sen så tog han ju ett skutt och blev lite längre, och nu har han lagt på sig lite
verkligen
muskler
säga. Lite mindre har han någonsin varit, det. Han är ju jättelång och stor.
Nu har han kommit liksom i musklerna till, som han själv också menar, att han är ju inte Jeffrey Orbyn liksom, så han är ju inte stor och musklig, utan han är ju rätt så tunn fortfarande, men han kan stå upp mer nu, och därför så känns det som att alla närkamper är lite hårdare. Han har lite mer att säga till om när han går in i närkamp. Och det märks ju, och vi pratar om vilken roll, och han menar ju att han spelar där han blir satt.
Jag är en lagspelare och kommer spela där tränaren vill att jag ska spela. Sen har man ju sina favoritpositioner som nummer 10-rollen, 8. Men sen kan jag även spela på en kant och har spelat uppe som ensam nia många, många gånger, och det är positioner som jag behärskar. Så att det är upp till tränaren att bestämma vad han vill använda mig. Jag vet faktiskt inte hur han har resonerat. Han vill antagligen ha ut det bästa av vårt lag. Sen blir det kanske några naturliga positionsbyten, men jag ser inte det som att jag är betonerad på en kant, utan han har varit rätt öppen där och sagt att vi tre där framme får röra oss fritt, vi får byta på positioner, men sen så måste vi även hålla oss till hans riktlinjer.
Det är tränaren som bestämmer, och samma där som det har varit med alla andra jag har pratat med när man pratar om det, att Milos känns som att han har laget med sig på ett helt annat sätt. Ingen pratar illa om Jon av dem jag har pratat med, men alla pratar väldigt gott om Milos. Ja. Vi kan höra vad Adi säger om den situationen här.
Jag upplevde det som väldigt positivt. En jätteduktig tränare som har kommit in. En enorm energi som man har i truppen. Och det smittar av sig. Han är så aktiv så att han nästan själv vill vara med och spela på träningarna, visa övningarna, komma in i kvadraten och så vidare, vilket är jätteskoj. Sen så tycker jag också att det är en fantastisk kommunikation han har med spelarna, och det är någonting som är jätteviktigt för oss alla.
Men han verkar vara laddad inför en säsong här uppenbarligen.
Ja, absolut, absolut. Han var vid gott mod, och han tyckte det var störigt att stå över den här matchen. Han har stått över och då 2 till som man fick reda på sen efteråt. Men där är vi ju tillbaka på det vi pratade om precis, om säkerheten och hur det är att spela på IP när man har liksom ett motståndare. Jag sa ju till honom att jag skulle känna liksom att man kanske blev lite, om man blev lite orolig när man gick ut för sin säkerhet när det är så nära, det är så litet, det är så lätt att det, men det tyckte ju inte han alls.
Precis, nej, jag tror inte vi fokuserar jättemycket på det. Det är nog mer att stämningen blir lite bättre. Man får lite gåshud och vill ge tillbaka till supporterna ännu mer. Så att det är nog mer motivation än vad det skulle förstöra.
Han verkar inte tänka så mycket på detta.
Nej.
Alltså säkerhetsmässigt.
Nej, han verkar bara tycka att det här är bra. Det är lite dark. Det är lite Batman.
Lite Batman.
Lite Batman är det.
Han har inte förändrat sin röst. Han pratar inte så här mycket lägre.
Nej, det gör han inte.
Som Batman.
Men jag ska säga det, att jag var lite orolig innan intervjun. Har jag gått i förmiddagen här idag och tänkt lite grann hur det ska jag prata med honom. För att jag har känt en mörk energi på att han har varit lite. Jag träffade ju på honom också när vi nu senaste matchen, då han satt på läktaren. Då satt han ju på VIP-läktaren här bakom där jag satt. Och han hälsar liksom, det är liksom verkligen brytt. Så här,
ja,
till lite grann. Ja. Så jag har varit lite så, hur ska det här gå? Det började direkt med skratt. Skön jävel, verkligen. Så att han bjöd verkligen på sig själv.
Det är ju en mental grej som vi har också, som vi måste stå och slåss med. Varje lag som möter oss är den bästa matchen på året. Så att Men det har fungerat bra. Vi har vunnit guld 2 år i rad, så att vi löser det rätt bra ändå.
Ser det ut som guld i år också, eller?
Det ser alltid ut som guld. Sen vet man inte. Nej, men vi är inställda på att vinna ligan i år igen. Det är vår ambition. Vi har en vinnarmentalitet här i omklädningsrummet som är speciell. Vi ställer höga krav på varandra. Vi får höga krav på oss från supportrarna också, med all rätt. Så att vi ska försöka leva upp till de förväntningarna i år igen.
Ja, det går snabbt. Från hyllningar till sågningar och från supportrarna.
Ja, men, ja, det kan jag nog hålla med om. Men som sagt, vi är duktiga fotbollsspelare. De vet vad vi kan och de kräver mycket av oss. Så att det är någonting man får leva med om man vill spela här i Malmö FF.
Allt gott om Nalic. Jag hoppas han får komma tillbaka till finalen och vara med och avgöra där.
Det tycker jag. Får vi verkligen hoppas. Ja. Har han lyssnat något på podden? Pratar ni om det någonting?
Nej, vi gjorde inte det. Vi pratade inte om det, men det tror jag inte han har gjort. Han, alltså, jag vet inte om de ligger på ett eget nät i den här Batcaven, så att han inte får in den. De vågar inte ladda ner grejer där.
Så kan det vara. Så kan det vara. Förra veckan så släpptes den officiella matchtröjan för Malmö FF säsongen 2022. Ekberg, jag är spänd av förväntan på att höra dina tankar om årets upplaga.
Ja, vad ska jag säga? Alltså verkligen, jag har inte så mycket bekymmer om detaljer som många andra har när det gäller den här matchen. Den är ljusblå, den har fina siffror, inte för mycket reklam. Den fick ju lite tramp stamp reklam där nere över skärten. Och sen så har den ju det här, det kan jag väl tycka, det här jävla Volkswagen-märket mitt på. Det är inte det värsta de har haft. De har haft ICA Skåne över hela.
Som men det är gått, lite klassiskt som, ändå. Lite klassiskt ändå kan jag tycka med ICA. Det jag kunde tycka med Volkswagen-märket, det är ju skönt att de i alla fall har bytt så att det är vitt. Från början var det ju hela deras, liksom den här loggan i vitt och blå. Alltså det var det ju loggan på något annat sätt tryckt på tröjan. Nu går den i alla fall i ton med resten av tröjan, så den finns ju där, men den sticker ju inte ut på samma sätt, som gör att man inte riktigt den smälter in i tröjan på ett, som jag också tycker att ICA-loggan gjorde hyfsat under, var det 80-talet var det väl?
Ja, precis. Ja, den jag kopplar bara den där jävla ICA-loggan till att även IFK Göteborg, ja, hade den.
Korrekt.
Plus att de hade blåvitt. Alltså det var ju en sån jävla fuck up i huvudet att de hade både Coop och ICA på samma gång på tröjan.
De borde ha Coop, ja precis. Eller Konsum eller vad det hette på den tiden.
Ljusblå, fin. Ingen fladdrig krage som är där och stökar. Jag tycker det är lite så söndagsskola med krage. Kragen pika 90, vad blev det, 94-95 när Cantona hade det på sin och fällde upp den, och varenda jävel köpte piqué och fällde upp sina kragar. Där dog nej. Kragen har du på kanske en skjorta sen på vinnarbanketten.
Det här kanske är det sista avsnittet vi gör av den här podden. Det hör jag ju nu.
Vi står långt ifrån varandra när det gäller detta. Så att jag låt det gamla vara det gamla. Det här är för nya tider. Jag tycker att,
nya? Vad är det som är nytt med den här tröjan?
Ingen
vad
gammal sladdrig krage som hänger.
Krage, de har ju haft krage sen, alltså 2019 var ju senast som hade krage. Sen har de inte haft krage innan dess. Hade de knappt någon krage heller. Alltså så här är det. Nu får jag kliva in. Nu orkar jag inte höra det här dravlet längre. Alltså det är oerhört svårt. Det har vi varit inne på tidigare. Det är oerhört svårt att misslyckas med att skapa en MFF-tröja på grund av de färgerna som man har att jobba med. Och årets tröja, ja, den är himmelsblå. Och ja, det ska den ju vara. Men trots detta så är den ju så sjukt tråkig. Det finns ingenting som på något sätt överraskar, varken negativt eller positivt. Nu hade jag hellre sett att du i så fall hade överraskat positivt. Förra året så överraskade den lite negativt, för då hade man de här tossiga ränderna på sidan som man sen hade i efterhand kom på när, men vänta, det här kanske vi kan härleda till Öresundsbron, så blir det lite Skåne, det blir lite Malmö, så blir det lite lokalt så att folk känner, och det var det dummaste jag har hört. Och att man också, ja men MFF-tröjan hyllar Öresundsbron, och nu vet jag, var det 2021, var det för att det då var 21 år sedan som Öresundsbron invigdes, eller vad var exakt, för det, om inte jag minns fel så var det väl 2000 som bron, man klippte bandet.
Ja, det är väl så.
Ja, men det var det. Så då var det, nu gör man en hyllning 2021 av någon anledning som ingen förstår. Men och den här upplagan av tröjan, det var likadant förra året, det är ju ingenting man kommer minnas heller. Den här 2022 års upplaga är ju ingenting man kommer minnas. Och nu är jag hård här kanske. Nu kanske jag får hela MFF-etablissemanget och alla fans som är emot mig. Men det här är ju MFF-matchtröjans svar på Brune Tavell och Jesper Bech. De är en del av MFF-historien, men det är ingen som kommer ihåg dem. Och den här tröjan kommer att få något fäste. Och det kanske är så MFF vill ha det. Och det, men uppenbarligen är det så att Puma går verkligen den enklaste och rakaste vägen. Lite som man skulle vilja att MFF spela. Så jobbar Puma. Enklaste och rakaste vägen. Men det, jag vill ju inte att de ska ha det. Det ska inte vara det enklaste och rakaste på tröjan. Det ska vara det snyggaste som finns på tröjan. Och MFF strävar efter att vara bäst på så många plan. Både fotbollsmässigt och även samhälleligt. Varför skulle man inte kunna gå i bräschen och ha de absolut snyggaste matchdräkterna som finns att få tag i? Om man har så jävla mycket gratis är att man har de här färgerna som är de finaste. Jag skriver under på det alla dagar i veckan. Och jag kan förstå att detta inte är så viktigt för alla. Så det finns sådana som du, Ekberg, som bara ja, den är blå, den är himmelsblå och det duger väl. Ja, det ska väl inte vara så märkvärdigt. Och jag fattar att jag är någon form av minoritet. Men om man nu ändå ska bemöda sig med att göra en ny tröja varje år, då kan man väl för fasingen lägga lite krut och lite tankeverksamhet på detta. Om jag som då frilansande medianisse skulle jobba på samma sätt som Puma jobbar med MFFs matchtröja, då skulle jag fan inte ha några jobb överhuvudtaget om jag bara skulle ställa fram skorna och tänka att det räcker väl. Nej, det räcker inte. Och det kan ju också vara så här att Puma har lagt fram 700 förslag till MFF. Sagt att kolla vilka fräsiga grejer vi kan göra. Och kolla på den, och kolla på den. Och kolla vilken superkrage vi har. Den är större än 1979. Staffan Tapper skulle kunna bo i den här kragen. Så kanske det skulle kunna vara. Och MFF har sagt nej. Den ska bara vara blå. Och så kanske det ska finnas en vit liten detalj någonstans där ingen ser. Så kanske det kan vara. Så jag är oerhört nyfiken på hur den här processen går till. Och jag skulle så gärna vilja prata med, om det är Puma eller vem det är på MFF man ska prata med, för att ta reda på lite hur det här går till. För att det här, det som är resultatet av det här, det kan ingen vara nöjd med. Puma kan inte vara supernöjd med detta. Folk på MFF kan inte vara nöjda på detta. Det finns säkert någon på Puma som är supernöjd och det finns säkert någon hos MFF som är supernöjd. Men majoriteten, den samlade gruppen, kan, där kan omöjligt alla vara överens om att det här är nog det bästa vi någonsin hade kunnat komma fram till. Och jag gjorde så här också eftersom jag hade lite för lite att göra idag. Så tittar jag också, Puma har ju också då bland annat Milan, Manchester City och Dortmund i sitt tröjstall. Och om man bortser från Milan, som då är en tröja som nästan aldrig, för år till år så förändras den nästan ingenting. Det är de röda och svarta ränderna. Så den går ju inte om, det går liksom inte att göra så mycket åt den. Och så är det då Puma eller så är det Adidas eller så är det Lotto, eller oavsett vilken tröjfabrikant de har, så ser den ungefär likadant ut. Så den står ju en klass för sig. Den är ju superklassig just för att man inte har gjort några större förändringar. Men om man tittar på Manchester City eller Dortmund, det är ju inga tröjor man skriver hem om direkt. Det är ju ingenting man berättar för barnbarnen. Titta här! Här är Manchester Citys tröja från 2021. Ja, den ser ut som i stort sett vilken annan sån här P12 eller F12 tröja som alla springer runt med ute i Bjärred eller i Lommatrakten, vad vet jag. Det finns ju ingenting. Det finns ingenting som Puma levererar som är något av värde av det man har på sig. Deras stora hook är väl egentligen fotbollsskor. Där är de säkert betydligt, betydligt bättre. Och det har man också sett. Det läggs ju upp lite från både MFF-spelare och lite annat, andra lösa fotbollsspelare, att de lägger upp bilder på sina dojor. Och Puma-skorna är ju supersnygga. Där har de ju kreativitet. Där händer det någonting. Där finns det en vilja, en tanke, en hopp om en bättre morgondag. Och sen så när vi kommer till tröjorna så är det bara, den ska vara blå. Då trycker vi på den blå knappen och så kommer det ut en tröja då. Utan krage också, givetvis.
Vet du vad det är? Vet du vad det är, Sandor? Det är trygghet.
Det är trygghet. Det är värme och trygghet. Så att Jag om jag rätt, och det är också stråkigt, för jag önskar att man på något sätt kan hitta en väg där då begåvade fans kan få vara med och plocka fram i det här. För det är ju likadant varje år på Twitter och i andra olika sociala medier, så dyker det upp, ja, det hade kunnat se ut så här istället. Och de är ju alltid så jävla mycket snyggare än det MFF orkar prångla ut. Sen ska jag också bara, innan jag avrundar det här, ska jag också säga att i mitt tycke så är då 2019, det är den snyggaste tröjan som jag tror har sett på långt över ett decennium från MFF. För att jag ska också säga att den tröjan som vi ser i år, den tröjan som vi såg förra året, den går rätt mycket i linje med hur det har sett ut till och från under i alla fall 10-talet. Och det har varit variationer av det här, mer eller mindre. Och då har man nog också haft lite olika tröjfabrikanter. Så det är möjligt så att det är MFF som sitter och håller tillbaka möjligheterna. Men jag måste säga att våga låna in, till skillnad från dig då, Ekberg, som tycker att nej, glöm historien. Prata aldrig om 79. Så tycker jag, låna av historien. Blicka absolut framåt, men låna också av historien. För det finns fantastiskt mycket snygga tröjor från 70- och 80-talet. 90-talet är lite hej och hå. För att då var också tröjorna så jävla stora. Så att det såg inte klokt ut.
Osmanovski försvann.
Ja, nej, men jag har också sett bilder på Niklas Kindvall är det väl. Alltså, tröjorna är så stora. Och Jens Fjällström, man ser bara ett huvud och så är det ett stort spöke som springer runt i någon tröja. Men, och sen måste jag väl ändå säga då att 2001, när man kom tillbaka till Allsvenskan, den tröjan tycker jag också, den har ju såklart en historisk anknytning. Man kom tillbaka och det gick ju över förväntan, får man väl ändå säga, den säsongen. Och man hade också en härlig debutmatch mot AIK, om inte jag minns helt fel. Den tröjan är ju också fantastiskt fin, och då började ju tyget bli mer normalmängd på tyg i tröjorna. Men sen har det ju sett ut lite så att de här tröjorna som vi har fått nu de senaste åren, de går ju i linje. 2019 sticker ut, men det var just också för det var liksom en callback och en throwback till 1979. Men jag tycker absolut, låna mer av er historia. Herregud, blinka absolut framåt, men låna lite av historien. Det finns fantastiskt mycket snyggt att ta tillvara på det. Och jag kan också tycka att fotbollströjor borde kunna titta lite mer om världen ser ut. Just nu är det extremt mycket 80- och 90-tal och 70-tal som blandas i olika konstellationer. Fan, våga titta bakåt och våga gå framåt. Herregud, det måste hända någonting. Men jag skulle vilja veta var skon klämmer. Är det Puma som är helt oinspirerade? Är det dags att säga tack och hej? Eller är det MFF som dödar all kreativitet när det kommer till matchtröjan?
Jag backar igen till trygghet. Alltså, 2019. Om vi pratar 2019, hur gick det 2019? Hur tog de ett SM-guld då? Nej, det gjorde de inte. Nej, för den där kragen var där och pillade dem i... den var liksom där var stökig som fan. Det gick inte.
Det gick jättebra 79.
Ja, det blev ju också en finalvinst där i Europacupen. Det vet vi ju. Men
Nej.
Jag säger inte det kragens fel. Jag säger inte det kragens fel. Jag drar mina linjer.
2019. Ja, men då ska vi, då får vi rota fram tröjan från det första SM-guldet. Kan vi springa runt i det? Jag vet inte vad man spelar i då, någon tagelskjorta eller vad man spelar i på den tiden. Jag har ingen aning. Du kan inte skylla 2019 på tröjan, för tröjan var fantastisk. Max Rosenberg har aldrig någonsin varit snyggare än när han spelade i den tröjan.
Det var bara hemmatröjan som hade krage.
Ja, den andra har så väl ut ungefär. Båtastölet är ju, tycker jag, i mångt och mycket ofta snyggare numera än vad hemmastället är.
Ja, alltså, vad tycker du om, vi har ju dels det mörkblå och sen så har vi den här vinröda.
Ja, nej, vinröda det räknar jag inte ens. Men det är det mörkblåa som jag tycker. Det är ju fantastiskt vackert.
Men vi har ju det vinröda, men vad tycker du om den tiden? Ska vi gå tillbaka till det också, de röda och vitrandiga bortaste?
Nej, jag visste att den här skulle komma. Jag förstår att det finns säkert de som säger, ja, men det ska vara rödvitt, det var en original. Ja, men det är också en färgkombination som inte jag gillar. Och då väljer jag att promota det himmelsblå. Jag har inga problem med att tröjan är himmelsblå. Det enda jag kräver är att man har lite mer tanke och lite mer energi. Alltså, det där kan inte ha tagit mer än 5 minuter. Till och med från sån som mig hade det inte tagit mer än 5 minuter. Jag målar ju för fan tröjor om jag sitter och spelar FIFA eller om jag spelar NBA 2K och allt det där. Att man gör sina egna jävla jerseys. Jag kan ju lägga timmar på det. Och jag kan också göra det på 5 minuter och då blir det ändå snyggare än det MFF lyckas skjuta, eller Puma lyckas skjuta ur sig.
Ja, ja. Du låter alltså engagerad det, i den här frågan. Vi får nu ha tag i
Vi måste bena ut vem som har, alltså hur det här har kommit till och vilka andra förslag som fanns. För det kan inte vara så att här har ni den, så här kommer den att se ut. Och sen så sitter alla och klappar. Kanon, Daniel Andersson, supernöjd. Kanon.
Men jag måste, ett par saker som jag tänkte på som har tittat i en del på Damallsvenskan och så här också. När Rosengård har vunnit liksom Damallsvenskan året efter, så har de spelat och haft guldsiffror på sina tröjor.
Kul!
Är det inte något man skulle anamma? Att man liksom går ut och sätter...
Jag har inga problem med det.
Ni säger att det är guld på vår tröja, det är för att vi har det här. Vi är svenska mästare.
Ja, jag har inga problem med det. Jag tycker att man måste kunna... Det måste ju kunna finnas någon begåvning som kan bara sätta lite fart och lite snits. Det jag är ute efter, snitsen.
Alltså, men det snitsen om... har du ju att du har ju emblemet i siffrorna nu. Det kan jag tycka. Det var fult. Det tyckte jag inte om. Men,
det tyckte du inte om, nej.
Men jag kommer över det, för att på håll ser man inte det. Men ska man detaljstudera så är det där lilla emblemet. Emblemet är ju vackert, men man behöver inte strössla in det i siffrorna också.
Nej, jag skulle bara vilja prata med någon som har varit med i den här processen. Att så här, det kan inte ta lång tid. Det kan inte vara extra inkallat styrelsemöte där de har suttit i timmar för att komma fram till att så här ser den ut. För det här är, ja, vi ska ha en tröja att spela i. Ja, vi tar den. Ja, vad bra. Ja, tar vi kaffe på det. Alltså det är ju inte... man måste kunna kräva mer av Sveriges främsta fotbollsförening. Så måste man kunna kräva mer än en sån här tröja. Jag är ledsen.
Ja, så kan det vara. En sak till. Shortsen.
Shortsen, ja,
det här tyget som var i tröjorna tidigare, det verkar ha hamnat i shortsen. Det är några stora jävla shorts de har. Alltså. Damerna har ju inte alls samma storlek. De är så stora shortsen så att Birma har inte ens en gång bemödat sig med att dra upp dem i ljumsken.
Det är omöjligt för honom. Det är omöjligt. Det är så mycket tyg. Han kommer inte fram. Olle Vicky, där ser man väl inte. Man ser väl inte hans ben då. Det går de ihop med strumporna, antar jag.
Ja, precis. Alltså det är nästan som att gå över skorna också. Liksom, så att man... Nej, det reagerar jag i alla fall på. Att det är väldigt stora shorts.
Stora shorts, ja. Men det är NBA 90-tal kanske. Jag vet inte vad de har inspirerats av. Men herregud, tröjorna. Ja, nu kommer jag inte säga så mycket mer om detta. Men om ni är fler än jag som känner så här, ni får gärna höra av er.
Ni får gärna dänga till mig också med tröjorna. Som sagt, jag... Det tar inte så hårt i mitt hjärta som det gör i ditt, Sandra. Det gör inte det.
Jag förstår inte hur man kan liksom, vi ska vara bäst på fotboll. Ja, men vad fan, då kan ni väl se snyggast ut på banan också.
Men det är ju det som är problemet. Det är ju som förra året. Ni ska vara bäst på fotboll. Ja, det är vi. Vi vinner på målskillnad, men det räcker liksom, för vi är ändå bäst. Det är lite så nu också. Den är ju fortfarande snyggast. De andra kan ju hålla på att designa sina tröjor i evigheter.
MFF tävlar inte mot de andra, de tävlar mot sig själv. Ja. Det är där vi är nu.
Den är ju bättre än 4 år till.
Ja, marginellt. Alltså det är verkligen... Jag hävdar, det är ingen som har legat... Ingen på Puma har legat sömlös på nätterna och tänkt att hur ska vi göra? Utan det här gjorde man 5 i 5 en fredag eftermiddag. Ho! Jävlar, de ska ha någonting att spela i. Klick,
men
klick,
Puma, klart. Puma har väl ett kontor i Helsingborg?
Ja, bara det är ju skrämmande.
Jag tror det. Deras kontor ligger i Helsingborg.
Ja, men jag vet, det känns bara som Puma borde, jag förstår att de gör det, men de borde ju upphöra med att göra fotbollströja, för det är inte det de ska göra. Utan skor kan de ju fortsätta med. Det var ju egentligen det. Det var väl deras grundbusiness en gång i tiden.
Vem gör de snyggaste tröjorna då?
I mitt tycke så har ju Kappa länge, tittar du tidigt 2000-tal, så är det ju Kappa som var fantastiskt. Det är på Roma 2000, 2001, 2002. Fantastiskt. Då var väl även, och det är ett annat exempel också, Sampdoria till exempel. Kanske en av de vackraste tröjorna, punkt. Har sett ungefär likadan ut i väldigt, väldigt många år, oberoende av vem som har producerat dem. För de har också bytt, de hade Kappa en gång i tiden. Nu är det ett annat märke som jag inte har i huvudet vilket det är. Men tröjan ser ungefär likadan ut. Den är så snygg. Det finns krage på den. Finns också kraglös. Men den är ju så snygg och så egen. Så att den är ju så definitiv. Du behöver inte fundera på när du ser den vem det är som spelar. Utan du ser direkt att det är Sampdoria med det här märket som de har på brösten och så vidare. Oerhört vacker. Och så kappa. Och sen så tycker jag Le Coq de Sportif gör ju också fantastiska tröjor. New Balance har också haft en period med väldigt bra tröjor.
Hummel,
absolut, men det är mer nostalgi och en klassisk, men jag kan absolut tycka att det finns ett stort värde i Hummel också. Men Puma, vad jag kan minnas, om man bortser från skor, så har de aldrig imponerat på mig klädmässigt.
Men det är väl Puma, Nike och Adidas ligger väl i samma, de gör väl bara efter minsta möjliga motstånds...
Antagligen. De är så stora som kanske inte behöver bry sig. Men det, då kan jag tycka att det hade varit härligt med ett Malmö som då hade vågat ta ett kappa eller ett Sportif eller Hum, eller
Yngve Ek.
Yngve Ek?
Den.
Vad är detta?
Jag vill säga Malmö FF spelar i Yngve Ek kläder. Det finns inte längre, men någon borde väl kunna starta upp Yngve Ek från Hör. Jag spelar i Yngve Ek när jag spelar i Hörs ES. Det kan jag säga.
Jag har missat detta.
Jag ska ge det hela historien om Yngve Ek någon dag när vi har tid med det.
Jag tror det är många som vill höra den. Men där om det och där om detta då får vi säga. Ni får väl säga om ni håller med eller icke, så får ni väl göra er röst hörd så att säga.
Hallå där ute. Vi på Hallå där nere vill gärna höra vad ni tycker. Vi håller på att jobba med den här produkten för er skull. Så ni kan gärna mejla oss på Hallå där nere, eller hur man säger, Hallå där nere i ett utan prickar, halladarnere@gmail.com. Eller så kan ni såklart följa oss på Instagram, där är det halla.dar.nere. Så enkelt är det. Skicka oss DM, skicka oss info. Jag heter Eggemannen på både Instagram och Twitter. Där kan ni lätt höra över till mig. Och min kära kollega Fredrik Sander, han heter Wing Wang Doodle på Instagram. Lägg ett meddelande till honom också om det är någonting. Vi ser fram emot att höra från er. För att vi är ju Malmö FF. Nu kör vi igen. Vidare i podden.
Då så, innan vi avrundar detta ska vi ta en titt då. Vi pratade om årskort här för någon vecka sedan. Och då pratade vi bland annat om att Malmö funderade på att införa tak på hur många årskort de kan sälja för en säsong. Och då var det taket 14 000. Och när detta kom, den nyheten, då hade liksom årskortsförsäljning rasslat på rejält. Det handlar om hundratals i stort sett varje dag som det uppdaterades om hade sålts. Och man har ju då för länge sedan passerat det antal som gällde för förra året på här sidan. Nu är man då uppe i skrivande stund här, 12 235 stycken. Men det har, efter att vi pratar om detta, så har det mer eller mindre bara stått still.
Ja, vi hade ju en tanke om att de på årsmötet skulle komma en sån här,
ja.
Kolla här vad vi har sålt. Det har ni inte sett, era små lyspilar, utan här. Nej. Har vi dratt iväg. Nej, det kom inget sånt alls.
Nej. Och det har verkligen stått och stampat under lång tid. De gjorde en uppdatering. Detta, ja, några till har tillkommit nu här när vi spelar in. Men det står ju helt still. Och rekordet genom alla tider på nya stadion, det är ju fortfarande några hundratal årskort bort. Men Jag har ju svårt att se att man nu kanske skulle kunna nå upp till 14 000. Ifall det kommer en extrem push. Nu är det ungefär en månad kvar till premiär.
Jag kan inte se vad det är som har stoppat av det, eller vad det är som skulle kunna sätta fart på det igen. Kanske att man tar sig till finalen och där finns någon form av förköpsrätt för årskortsinnehavare, men samtidigt så har man lojalitetssystemet som man ju har klubbat igenom väldigt hårt. Så nej, Det känns kanske oroliga tider i världen som gör att det har stannat av.
Givetvis kan det ju spela.
Men det kanske är där det ligger. Det kanske är den här. Det kanske är här vi...
Ja.
Här det är, liksom.
Ja, men det var just att det rusade fram så till just den här punkten. Sen bara pang. Ja. Men det kan vara som du säger, det händer ju saker i världen absolut som påverkar på många plan, många mer än vad man kanske förstår och ser och har översikt över just nu. Men jag tycker bara att det var så märkligt att det verkligen rusade fram och sen bara stannade av och sen har det ju inte riktigt lossnat igen. Jag trodde kanske här vid när löningen kom att det skulle liksom öka igen, men det har det inte riktigt heller. Någon sån effekt säger jag inte riktigt heller.
Nej, nästa löning kommer det.
Nästa löning. Och det är ju samma sak för damerna ska vi säga också. De hade ju då sålt 440 förra året. De ligger nu på 382. Så de har också en bit kvar. Mm. Men det kan ju komma i och med nu att då seriespelet ändå börjar närma sig så smått.
Absolut. Det är väl det. Det är väl de som sitter och håller på det och känner hörs det. Och sen så kommer suget. Lite värme. Lite sol ute. När träden lyser gröna i en Malmövår.
Åh. Oh.
Ja. Då jävlar, då smäller det till.
Ja. Och då ska vi också ta en liten kik på ryggtavlan, Ekberg.
Mm. Sist så var det ju faktiskt på grund av sin härliga entusiasm den gode Nanasi som fick ha namnet på ryggtavlan.
Det stämmer.
Och han får hålla kvar det där faktiskt. Oh. För utifrån dagens träning där han var enda spelare som körde i rena shorts utan underbyxor. Så det ska han ha. Det kräver mod i den här ganska icke-varma. Det var is på dammarna i Slottsparken också. Oj. Så att, all heder åt att han kör shorts utan underbyxor. Tycker jag.
Ja. Då så, då får Nanasi behålla positionen på ryggen och så ska vi ta en kik i maratontabellen.
Ja, då tittar jag här och nej, ja, det har ju inte hänt någonting utan det är ju fortfarande Malmö FF som leder den maratontabellen. Så ja, där har vi det.
Lika trevligt att höra varje gång tycker jag. Men då sar vi så och så säger vi
hallå då med det.
Skandinaviens mäktigaste klubb.